så mycket för den inbjudan hit till er. Jag kom ifrån Göteborg igår i väldigt god tid och har varit här i sov över här och trodde att vi börjar klockan 11. Så 20 över 10 ringde Samuel mig och jag bara, ja, vi börjar väl 11, va? Så jag var lite så där på gång här nu innan. Men nu känner jag att jag är på plats. Nu är jag här. Och det har gått bra. Och alla har fått vad ni behöver. Och lite till kanske. Det var ju fantastiskt gott det jag gick inom där. Jag är ifrån Nås i Västerdalarna. Och det kommer ni inte på något sätt att ha missat innan ni går härifrån. Utan det kommer att vara en ganska central del av det jag vill berätta. Jag har faktiskt bott här i stan i några år. Eller i Bjärka-Säby. Jag kan inte säga att jag bott i stan, men i Bjärka-Säby och flyttat därifrån till Göteborg för 4 år sedan ungefär. Så några år i Östergötland blev det. Tills jag insåg, jag har ju en resande tjänst som evangelist i Ekumenakyrkan. Har haft i väldigt många år och åker lite land och rike kring. Och så började jag inse när jag satt på den där bussen ut i Bjärka en sån här söndagkväll med sista tåget och så hinna sista bussen och det är helt svart ute. Man kliver av i Bjärka så är det inte ett ljus liksom. Utan man får bara gå på känn genom på grusvägen där. Då börjar jag ställa mig frågan några gånger. Vad gör jag här? Varför är jag i Östergötland? Är det där jag ska vara? Och då inser jag att nej, det är kanske inte det. Men med stor glädje återvänder jag ibland. Men det är ju så att rötterna ligger liksom i Dalarna och kommer alltid att göra det, fast det är väldigt länge sedan jag bodde där, väldigt länge sedan. Så det är fantastiskt roligt att komma tillbaka. Och detta är första gången jag är här. Och då skulle man kunna ställa sig en fråga: vad gör vi här? Vad gör vi här? Hur hamnar jag där jag är i mitt liv just nu? Och den frågan skickar jag till dig: hur hamnar du där du är just nu? Och hur ser det ut där du är? Jag har ju med mig den här boken som heter De vi ville bli. På framsidan finns det en bild av mig och min mamma. När den här togs, då hade man ju ingen aning om någonting i livet. Förutom nåsträktan. Den hade man ju liksom anat, den hör till en människas liv, en folkdräkt. Och på baksidan är det en Saab 95 som syns lite svagt. Som vi packade varje sommar och åkte till Norrland på semester. Svängde höger från från gårdsplan hemma i Nås. Aldrig vänster, söderut. Jag hade inte varit söder om Avesta innan jag var 20 år, tror jag. Aldrig sett havet innan jag liksom kom upp i den åldern. Utan det var Norrlands inland, in i Norge, tillbaks, hem. Och så var det då tält på taket och så här sunkiga sovsäckar, ni vet, som luktar på ett speciellt så här lite jordlukt liksom. För att de var låg nedpackade hela året och kom liksom bara fram då in i tältet och så, ja, känner man en speciell doft i det tältet då. På olika anledningar. Så såg somrarna ut och några känner igen det, några har inte upplevt just det, men man har med sig någonting som gör att man så småningom har hamnat här i sitt liv. Här är här där du är. Där är där du inte är. Och här har du alltid med dig. Nu är jag ju i Johanneskyrkan, så jag önskar jag kunde säga att detta står i Johannes evangeliet 14:3. Det har varit så fint, men det är ju Magnus, Brasse och Eva. 5 myror är fler än 4 elefanter. Det är ju så bra som man önskar att det står i Bibeln. Det är fruktansvärt bra. Pedagogiken när de ska lära sig skillnaden på att vara här och på att vara där. Och det är ju då Magnus och Brasse som börjar med det. Är du där? Ja, jag är här. Nej, men jag frågar om du är här. Nej, men jag är där. Du vet, så här börjar de. Och så sjöng de en sång och så kom de på tillsammans med Eva. Alla de tre är ju borta nu. Gått ur tiden. Så det känns som att man vill gärna lyfta denna underbara pedagogik och inte glömma av den. Skillnaden på att vara här och där. Du är alltid här. Du är aldrig där. Om jag frågar, Lars som sköter ljudet, är du där? Så hoppas jag att han svarar: jag är här. Eller? Sa han det? Jag är här. Du kommer aldrig att vara där, för du har alltid med dig dig själv. Jag är här. Och jag har dessutom, nu ska jag säga början då, så slipper jag ta det i slutet, då med mig ett antal av den här boken. Om någon är intresserad efter, så signerar jag den gärna. Swish. Och sitter någon och tänker, vad är Swish? Då är det inte det du ska göra. Då kan man få en faktura eller cash då. Men den finns där. Så slipper jag dra med mig dem på tåget tillbaka. Morgon. Tacksam för alla som vill vara med i den här berättelsen. Det finns tre livstrådar som jag skulle vilja lyfta den här förmiddagen innan du går vidare in i den här dagen. Och de livstrådarna är lika mycket dina som mina. Och jag väljer att ge mina för att tänka, så här har jag börjat fläta liksom ihop tre trådar i mitt liv. Och märkte att en svajar lite tills jag började få tag i den och märkte att allting hör ihop. Och det är det som är livsberättelsen, det som är ditt liv. Och de trådarna handlar om vem du är. Jag har precis börjat ringa in det och kommer att göra ännu mer. Jag är Britta. Var du kommer ifrån, hur ser historien ut, vad är ditt liksom arv? Har du kanske flyttat mycket som jag har gjort? Har du bott på samma ställe, kanske en släktgård hela ditt liv, i närheten av det? Har du återvänt till ursprunget? Eller tänker du på att kanske ändå, vad är din rot från början? Var är tråden liksom som du kommer ifrån? Och den för mig är ju nås. Kommer alltid att vara nås. Jag kommer förmodligen aldrig mer att bo i nås. Jag tror inte det. Men det är för alltid någonting som jag bär med mig och som jag mer och mer känner en stolthet för. Det tillhör min historia, nås. Och den tredje, det är den existentiella tråden. Den andliga som för mig har lett fram till att jag i 19-årsåldern hittade in i kyrkans värld. Från att vara i en helt annan värld innan. Och där blev det en väldigt tydlig tråd som fanns ihop med de andra. Och de tre trådarna är ju en existentiell, kan man kalla den, om man inte vill ringa in den som en kyrklig i sitt liv. En existentiell, det är ju någonting utöver mitt här och nu, någonting som jag liksom förhåller mig till på något sätt. Den historiska, var jag kommer ifrån, och den jag är. De tre trådarna tänkte jag skulle dela utifrån mitt liv idag. Och så hoppas jag att du går ifrån och tänker, hur ser det ut i mitt liv? Hur ser stabiliteten ut i det? Finns det någon styrka i detta, eller hänger de fritt? Kan jag göra någonting åt det, eller har jag redan gjort det? Fantastiskt. Hur ser detta ut i våra liv? Jag är ju då från en bygd som är, ja, alltså det kan vara så i en sån här samling att det finns en och en halv person här som aldrig har varit i nås. Man ska aldrig ta för givet att alla har varit i nås. Så därför ska jag snabbt ge dig en geografi på nås för den av er som inte har varit där. Och ni andra liksom, tänk, får bara nicka då. Hoppas jag de flesta gör då. Då är det så att när man åker till nås, då kan man komma från Värmland. Då åker man över Filipstad och världens tråkigaste väg, Lesjöfors, till Vansbro. Och så tar man höger till nås. Eller så kommer man ifrån Borlänge, Ludvika Borlänge, och då svänger man vänster i Djurås. Då kommer man in i Västerdalarna. Det är väldigt viktigt att det inte är Dalarna, det är Västerdalarna. Det säger man alltid. Är du från Dalarna? Nej, jag är från Västerdalarna, säger man alltid. Du hör aldrig någon som säger jag är från Österdalarna. Det är helt ointressant. Men Västerdalarna, det är en markering. Här är jag ifrån. Då kommer man till Djurås, så kommer man till Mockfjärd, så kommer man till Dala-Floda, Floa säger vi då. Där bor Göran Greider. Om ni undrar vem som bor i Floda, ni har hört det någon gång. Björbo. Och sen kommer en svag vänsterkurva efter Björbo, en liten stund efter. Och sen är det en raksträcka och en granhäck. Och sen är det en svag högerkurva och sen står det Dala Järna. Då har du nyss passerat Nås. Nås är vid raksträckan. Helt platt. Ser inte mycket ut för världen. Finns ett den här sida och Asia älven. Rätt sida och Asia älven kan man säga. Med västra älven emellan. Då har jag ringat in Nås. Det är liksom det jag känner mig stolt över. Och det har mycket att göra med att i Nås är det en historisk plats. Därifrån utvandra 37 Nåsbor till Jerusalem 1896. Och det har präglat hela den existentiella tråden för alla i Nås, ska jag våga säga. Som har någon sorts connection till att detta har hänt. Det har gjort någonting med den där andliga resan som gör att väldigt många livstrådar i Nås hänger lite. Man vet inte vad man ska göra med den för att man tänker att den religiösa delen av en människas liv kan bli helt galen, tänker många. För att många förstår inte varför de utvandrar. De trodde att Jesus skulle komma tillbaka på Oljeberget. Kom en predikant i Nås från USA. Han hade bott i Bohuslän, var svensk. Kom tillbaka och sa att nu är det dags att packa, Jesus kommer. Och en del gjorde. Sålde allt de ägde och hade. Lämna stora släktgårdar och gav sig iväg. Och alla tycker allt som har med religion att göra är ganska tokigt, om inte helt vansinnigt. Så har man släkt och man har brevväxlingar och man har allt det där liksom som har hänt med sig. Så man tänker det här är en helt konstig tråd. Ur den myllan hittar jag en personlig tro. Och bara det är ju liksom för mig ganska märkligt att det hände. Men så ser historien ut. Och den existentiella ser lite märklig ut för en del. Men några har liksom kanske börjat ana att det är lite större än så. Många var ju det som utvandrade i slutet av 1800-talet. Men de stack ju till Amerika nästan alla. Det har ju vi säkert släktingar här och där. Men från Nås så var det Jerusalem. Och då hände detta att Selma Lagerlöf såg en annons i en tidning, i Falu Länstidning. Där det stod om den här utvandringen. Och hon läste den, en liten artikel kan man säga det var, inte annons utan en artikel. Och hon åkte till Nås och undrade vad är det som har hänt? Vad är detta för något? Och så åkte hon så småningom till Jerusalem dit de kom och frågade de här Nåsborna, varför gjorde ni detta, vad var det som hände? Och så skrev hon romanen Jerusalem, del 1, del 2. Och så fick hon Nobelpriset i litteratur. Kanske inte så mycket att skryta med nu för tiden, men priset är ju bra, eller hur? Priset är ju fantastiskt, fast det kanske är lite annat att önska också i de trådarna bland människorna. Men priset fick hon. Och så blev detta världskänt, att de har gjort den här resan. Den historien finns med mig. Så finns det i min personliga tråd en historia som har gjort att jag har tvingats se hur jag ska fläta ihop livet för att inte gå sönder. Och den ska jag vilja lägga största betoningen på. För den tror jag är viktig. Vem är jag? Vem är du? Vad har du med dig av din historia? Vad har du med dig av en existentiell upplevelse? Och vem är du? För mig var det så att jag är född 1962. Jag fyller snart 57. Jag ser att det går igång några räkneverk här. Slipper tänka på det. Så kan ni bara jämföra mig nu. Vad är hon 57? Som jag gör ibland när jag träffar någon som är 57. Tänker jag, åh hjälp. Är det så det är år 57? Ja, ni vet. Så tänker aldrig ni, men jag kan tänka så. Men för mig som är född i början av 60-talet så var det så här att det fanns en kultur då som gjorde att man inte pratade om svåra saker. Utan man helst bara gick vidare. Det fanns en tystnadskultur omkring svåra saker i många människors liv. Några har fått nåden kanske och levt i familjer där man har pratat om saker. 1961 så drunknade en bror till mig. Han hette Sven. Han var 2,5 år när han drunknade. Mina föräldrar och mina äldre syskon Per och Marie var tillsammans med en kusin till mig i Almberg utanför Leksand en påsk och hälsade på en familj, en släktingar. Och Sven gick igenom en grind vid bondgården där man glömt att stänga grinden. Och de skulle passa varann, vet ni, barnen lekte på gården. Och han stack iväg, gick genom grinden, kom till ett grunt dike, snubbla. Han tjock tröja på sig, snubbla ner och kom inte upp utan drunkna. Och detta öppnar ju avgrunden i familjen Hermanssons liv totalt. Det blev ju förtvivlat. Och jag har fått så mycket beskrivningar nu efteråt på denna dagen och folk som var med och tidningsartiklar som folk har skickat till mig om detta och så. Så det var väldigt dramatiskt. Mina föräldrar fick rådet av en läkare när de kom in till sjukhuset och de konstaterade att Sven var död. Om det är möjligt, se till att få ett nytt barn så fort ni kan. Om ni kan så få ett nytt, och så går ni vidare. Ni går ur det här. Gå bara vidare med ett nytt barn. Punkt. Och det barnet är jag. 10 månader senare föddes jag. Så jag är liksom född i den sorgen. I den djupa förtvivlan. Och i berättelsen som var tyst, som ingen pratade om. Som kanske jag tänker ändå handlar om. Att våga en gång till ge rum för ett nytt liv när man vet att det värsta kan hända. Hur gör man det? Det gick kanske så där. Men den här bilden berättar om att det fanns tillfällen när det var så här. Jag sträcker mig mot fotografen. Och här är ju egentligen så tidigt, jag är kanske 2 år. Så tidigt i livet, i mitt liv, så måste ju de fortfarande ha varit i ett väldigt svårt sorgarbete. Detta lades lock på hos oss, ingen pratade om det. Jag hade ingen aning om att jag hade en bror. Men jag genom min barndom och in i tonåren bar på en väldigt tung sorg som jag inte kom åt. Jag förmodligen tänkte att det är så här att vara människa. Men jag var väldigt sorgsen och väldigt liksom hade en deprimerande, ett sånt stråk väldigt tydligt i mitt liv. Som jag fick med mig in i tonåren, kanske inte ovanligt mycket, det kan jag aldrig jämföra med någon annan. Men jag bar det och tyckte att livet var väldigt tungt när jag började liksom reflektera. Men då hade jag fått i alla fall veta att Sven hade funnits. För jag såg ett foto hemma i lilla rummet. Vet, man har olika rum vi hade när vi växte upp. Vi hade lilla rummet, stora rummet, finrummet. Köket, man hade så här avdelat och i stora rummet, finrummet, det var iskallt jämt. Men i lilla rummet, där fanns det en vägg med foton så här. Och där var den telefonen, som är svart nu vet, som inte gick att flytta, gick inte att rubba. Och på väggen fanns fotona, det var mina syskon Per, Marie och en till. Och den där såg jag tidigt, men man stannade ju aldrig och tittade på dem. Och så var det en ensam foto bredvid. Och det undrar jag alltid, jag undrar vem det där är. Och sen frågar jag ändå, vem är det? För jag insåg när jag tittade närmare att den tredje personen här, det är ju inte jag. Vi är ju 3 syskon, det där är inte jag. Så frågar jag någon av mina föräldrar, vem är det? Jag såg att det var en liten kille, det där är inte jag. Och då säger någon av mina föräldrar, det är Sven. Det var din bror, han har drunknat, punkt. Mer orkar de liksom inte ta upp det. De säkert pratar med varann. Men jag tror, så här efteråt, bägge mina föräldrar har gått i tiden. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de ville skydda mina syskon som var med när han dog. Och att de liksom inte ville att de skulle känna någon skuld. Så man låtsas detta har aldrig hänt liksom. Och så försökte de själva gå vidare. Och så låg detta som elefanten i rummet. Som en sorg i våran familj. Och så växte jag upp i detta och hittade in i kyrkans värld när jag var 19 år. Då kom den existentiella tråden nerramlande. Den hade i mitt liv innan bestått av, som jag kunde greppa själv när jag var tonåring i Nås. Och det fanns det här Jerusalemfararna och så fanns det och finns fortfarande ett fantastiskt bygdespel som heter Ingmarspelen. Som berättar om den här utvandringen. Vi är uppväxta med det. Det började innan jag föddes. Och alla liksom i min familj har haft någon ansvar i Ingmarspelen. Och min mamma var med till så nästan stupa på Ingmarspelscenen innan hon dog. Hon har haft en roll i det. Så vi har alltid varit i det. Och jag, när jag är 5-6 år så är jag bakom den här scenen. Vi var med i något som heter Lekstugan. När det var folkdans här på Ingmarsgården och någon fest. Så var barnen med i den här scenen. Och så fick vi vara bakom scenen. Och vi kunde, vi genom ända upp i tonåren kunde jag varenda replik i Ingmarsbjörn utan till. Kunde liksom när som helst gå in någonstans så kunde vi bara fortsätta. Så är det med flera i oss. Man kan det liksom för man har varit med alltid. Och så är det två scener. Detta är det jag hade med mig av existentiell tråd. Förutom att jag gick några gånger i en söndagsskola i missionshuset i Nås. Det har jag liksom något sån här litet häfte. Men det som kom från Ingmarsbjörn är ju, det, där har ju Selma Lagerlöf förskönat den här berättelsen som man gör i en roman. Så där finns det ett kärlekspar som heter Ingmar och Gertrud som ska då gifta sig. Och så finns det Ingmarsgården och så är det alla de här som ska iväg till Jerusalem. I det så finns en scen när Ingmar bestämmer sig för, han kan inte köpa Ingmarsgården. Han ska ta över den. Hans systers man har supit upp hela arvet. Så han får bygga ett hus till sig och Gertrud och släppa släktgården, du vet, rötterna tillbaka. Och så finns då först en scen när de bägge då liksom har bestämt att de ska gifta sig. Och så får hon kärleksbrev från Ingmar. Han är uppe och bygger såg och så är det ju inte mejl direkt. Utan någon gång i månaden kommer Ingmars farbror, Stark Ingmar, ner till Ingmarsgården. Ger ett brev till Gertrud, hon hämtar det där. Och så när predikanten kommer till Nås då och börjar ställa till oro där. Så går hon över gårdsplan och läser ett kärleksbrev från Ingmar. Och jag är där bakom scenen, lyssnar spänt, vad är detta? Och tycker det är så fantastiskt med Ingmar och Gertrud. Vet man, 5-6 år, man tycker det är så fantastiskt med dem. Och så läser hon och så kommer den här predikanten, han heter Helgum i Ingmarspelen. Han heter egentligen Olof Henrik Larsson i verkligheten, men där heter han Helgum. Han kommer gående så stoppar han Gertrud och säger, vad är det du läser? Ett brev ifrån min vän, säger hon så är lite skört. Ingmar Ingmarsson. Ja, tittar hon så är förälskat upp. Och då säger han, vet du inte att Jesus ska vara din vän? Han alena ska du ge din tro och lit. Och jag står där bakom och tänker, men vem är denna Anna-Lena? Anna-Lena ska du ge din tro och lit. Det är så konstigt. Vem är Anna-Lena som kan vara mer spännande än Ingmar? Du vet, det var jättekonstigt. Vem är Anna-Lena? Och jag frågar Inga, jag gick i flera år innan poletta ramlade ner. Vem är Anna-Lena? Och sen kommer den andra, det finns en scen då emellan där. När Stark Ingmar som tycker det är vanvett med denna resa till Jerusalem. Att de ska sälja allt det här. Och han försöker övertala Ingmar att få tillbaks gården och inte gifta sig med Gertrud. Och vi tycker ju att han är helt knäpp, Stark Ingmar vet. Men då säger han detta fantastiska till Ingmar. Blod och svett och tårar har den här gården kostat dina fäder. Tror du att du är den enda som kan få någonting utan ett offer? Det kostar på att slita hjärtat ur bröstet, men det måste vara 7 gånger värre att slita rötterna ur den här jorden om man heter Ingmar Ingmarsson. Och så inser Ingmar, han måste göra det som Stark Ingmar föreslår. Och det är att Ingmar ska gifta sig med, nämner man Bergen Per Perssons dotter Gunhild. Han ska köpa Ingmarsgården och Ingmar ger upp sitt hjärta för att få tillbaka gården. Så såg det ut och det var hans val. Och så blir ju Gertrud helt förkrossad, helt förtvivlad. Och så bestämmer hon sig att hon ska följa med till Jerusalem. Hon har ingenting kvar i Nås. Hon får någon sorts uppenbarelse eller dröm en natt. Att hon möter Jesus och han säger att hon ska komma till Jerusalem och få frid. Ja. Så på bröllopsdagen för Ingmar så kommer hon dit. Dagen efter ska de åka till Jerusalem. Då kommer hon och söker upp honom och så skickar hon in några barn och säger gå och hämta Ingmar. Och så sätter de sig på brunnskanten och du vet jag står ju där bakom då och tycker ju detta är katastrofen. Hur kan han göra så här? Gertrud, han måste ju ta Gertrud. Och så är det så sorgligt den här scenen men den är väldigt vacker för de sitter där på brunnskanten och så säger Gertrud imorgon ska jag resa för att aldrig mer återvända. För så var det ju, de återvände ju inte. Och jag vill bara säga, det finns ingen bitterhet kvar emellan oss. Ingen bitterhet, säger han. Och hon säger, jag har hittat min väg och du, jag förstår din väg. Ungefär så, väldigt vackert samtal. Och sen hör jag då hur hon säger, Ingmar, din brud väntar på dig. Och så pekar hon på trappen, för där står Gunhild och väntar på Ingmar. Din brud väntar på dig. Och så säger hon, och min brudgum väntar på mig på Golgata. Och jag tänker, åh vad skönt, hon har hittat någon. Det är min upplevelse av kristen tro. Och det är ju sant. Men det var ju lite konstigt, för jag tänkte, jag undrar vad det där Golgata, men hon har hittat någon hon också. Du vet, man gör så enkla lösningar. Så den liksom var, där har du min existentiella tråd uppe i barndomen och tonårstiden. Jag levde liksom, det är före och efter Ingmarsspelen i Nås på somrarna. Så man liksom ringar in året så. Och där fanns jag genom den tiden. Och den existentiella tråden hängde. Och min egen hängde väldigt lös. För att jag tänkte ju, hur ska jag kunna ersätta Sven? Det är ju Sven de vill ha. Och här ska jag harva mig igenom ett helt liv. Jag vet att jag tänkte ofta så när jag blev medveten om det. Du vet, så här lite in mot puberteten och tonårstiden. Hur ska jag någonsin kunna ersätta den som de egentligen vill ha? Och så pratar vi inte. Det är ju det som är det svåra, att man inte pratar. Utan jag tänkte att jag skulle försöka kompensera det och märkte att det klarar ju inte jag. Så jag gick med den upplevelsen upp genom tonåren. Och så när jag är 19 år så blev jag kristen. Och det var ju helt i chock i ungdomsgänget i Nås. Det var helt overkligt. Men jag hade en kompis som åkte till USA ett år. Som utbytte student, bodde i en kristen familj. Kom hem med den här berättelsen. Och jag som gick med det här, den här sugande, destruktiva känslan. Upplevde ju när hon gav sin enkla berättelse om vad det innebar för henne att vara en kristen. Och vad hon har fått tag i där. Att det här vill jag ha. Det här vill jag ha. Hur ska jag få tag i detta? Och så började jag upptäcka att det fanns kristna människor runt omkring där jag fanns. Som inte jag hade tänkt på innan. De hade ju funnits hela tiden i högstad och allt. Jag hade aldrig tänkt på det. Men nu plötsligt så var jag inne i en period när jag kände att jag upptäckt dem. Så jag började ju samtala med dem. Och så småningom, så, för att göra den historien lite kort, så hittade jag in i en personlig tro. Och så kom jag in i kyrkans värld. Och det var en helt ny värld för mig. Helt annorlunda. Och så levde jag några år där. Och så upptäckte jag, i början var det så fantastiskt allting. Wow, vilken gemenskap, vilket sammanhang. Tänk att jag får detta. Och så upptäckte jag efter ett tag att den där sorgen kom tillbaks. Jag kom ju så småningom in i att jag började resa med team i Sverige. Och jag började ha bibelstudier, började predika och föreläsningar, började skriva. Och så märker jag att den sorgen går inte över. Jag har kvar den. Det ligger i mig och det fick jag slita med. Och jag bara fortsatte och slet med det och fortsatte. Tills jag nästan upplevde fysiskt. Att jag kunde stå som jag gör inför er nu. Och den tråden, den bara liksom hängde. Vem är jag egentligen? Och jag kunde nästan känna att någon drog i jackan så här eller i tröjan på mig. Och vill ha min uppmärksamhet. Jag påminns många gånger om det. För att jag jobbade några år på Teneriffa i turistkyrka. Och där hade jag med en barnfamilj som var med mig och jobbade som musiker och grovarbetare. Det är mycket jobb. Det är inte bara baka kanelbullar och sjunga en sång och ligga på stranden. Det är lite mer kan jag säga. Så vi jobbade på och så var de här barnen små då. Och killen där, Ruben, han var kanske 3-4 år när de kom dit. Och Allan, hans bror, var 2. Och han var lite så här rolig. När han ville ha kontakt med mig. Jag var ganska, när man var så upptagen och pratade med turister och var viktig liksom. Så kunde han stå liksom, Britta, och dra lite så här, ni vet, som våra barn gör. Dra. Jag liksom, vänta lite. Jag, snart. Och så, Britta. Och så fortsätter han så här va. Och jag liksom, vänta, jag måste liksom prata. Nu ska vi vuxna prata. Ni vet hur man resonerar med barn. Det är snart din tur, men nu ska vi reda ut det här först. Sen ska du, och han bara, tills man hörde liksom plötsligt, Britta Hermansson! Då visste han, nu är jag släppa. Nu är det liksom, nu gäller det. Lite den känslan liksom att någonting som pockar på. Och jag kände, jag måste börja upptäcka den. Jag måste ta i detta. Det är någonting i mig som jag måste vara sann emot nu. Jag har varit sann hela vägen, men nu är det dags. Nu är jag tillräckligt långt upp i livet för att våga ta i detta. Och våga möta det. För jag kände att det fanns en djup sorg. Och att jag kanske liksom skulle ramla ner ett slukhål och att nej, jag finns inte. Jag har liksom ingen plats. För jag kunde liksom inte hitta det innan jag mötte. Det går inte att bara övertala sig själv. Man måste ibland möta saker. Och så var det för mig. Då satt jag hemma. Och det som hände var att jag en söndag var hemma en förmiddag och såg på TV-gudstjänsten. Och då var det Ingmar Johansson. Vet Ingmar Johansson heter han nu. Varför heter han det? Varför han satt en apostrof där uppe? Han vet sångaren Ingmar Johansson som nu är präst. Han säger ju att han håller på att hitta historien. Härifrån kommer jag. Han är från Norrland. Han vill liksom markera sin tråd, tänker jag. Ingmar Johansson är från Norrland. Det behöver man om man bor i Stockholm, sa du. Ja, i alla fall så sitter jag och hör på den. Och då är det en studiogudstjänst där han sitter med gitarren. Och så berättar han om några av sina mest älskade sånger. Och jag är helt oförberedd. Jag bara liksom råkar sitta där och se på detta. Och har liksom det diffusa känslan att jag måste bara ta i de här bitarna. Men jag visste inte hur jag skulle göra. Och hur viktigt det är det och inte bara gå vidare. Och så sjunger han och så säger han någonting om salmen Du är en bön. Den börjar ju så här. Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag öppnar det rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker, hör mig. Du är en bön, Gud är din bön. Och så fortsätter han. Och så säger han. Jag bestämde mig efter en svår skilsmässa. Flera relationer som har misslyckats i mitt liv. Jag kände mig så trasig. Jag var vuxen. Jag hade fått mycket som har varit bra i livet. Men jag mådde pyton. Jag kunde inte släcka det med alkohol. Jag kunde inte få tröst genom att jag fortsatte gå i kyrkan. Jag måste möta det. Hur ska jag möta mig själv? Och så sa han. Då satt jag med varje kväll och det låter så barnsligt, sa han. Men jag tycker det är jättespännande. Vad händer nu? Så då satt jag mig i en fåtölj varje kväll hemma. Och så bestämde jag att jag måste hämta upp barnet Ingmar. Så jag gjorde rent symboliskt, sa han. Och det kändes konstigt i början. Men jag liksom tog, det var som ett barn som drog i kläna så här, va? Han beskrev ungefär det jag kände. Så jag tog upp det barnet och så slog jag armarna om mig själv. Och så sa jag till mig själv varje kväll. Vad är det du behöver, Ingmar? Och så småningom, sa han, så började det successivt släppa. För jag kände att jag omfamnade hela mig. Och hämtade hem hela mitt liv. Och började bearbeta och började gå i samtal. Och fick liksom fatt om det här. Och då när jag såg det, då visste jag, det måste jag också göra. Jag måste börja möta detta. Börja gå i samtal och se vad är det som har hänt. Vad har jag med mig? Hur ska jag göra? Och jag liksom är då ute och annonserad och överallt. Och hur ska jag göra? Jag måste ta tag i det. Då ringde jag till en lärare som vikarierade för min mamma när hon fick mig i början av 60-talet. Hon bodde i Småland någonstans. Hon var vän till vår familj, har varit i alla år. Så hon blev bara väldigt glad att jag ringde. Kul. Jag sa, kan jag komma och hälsa på dig? Jag tänkte, var ska jag dra i för tåt liksom, för att få komma åt det här? Vad gör jag? Vad är det jag ska prata om? Behöver jag prata eller är jag inbillömer? Du vet allt det där. Är det något som jag bara överdriver? Kanske jag bara är så här och jag hade 1000 invändningar. Men jag ringde henne och så sa jag att jag skulle vilja fråga dig om någonting. Och så åkte jag dit, vi åt middag. Och så sa jag, kan du berätta hur det var när du kom till Nås? Du kom ju när jag föddes. Och då säger hon så här, det glömmer jag aldrig. Jag kommer aldrig att glömma första mötet med din mamma, sa hon. För hon skulle skifta och ta över min mammas klass i skolan. Hon skulle gå hem och bli barnledig. Så de möttes liksom på skolgården och så skulle de kanske ha lite omlott en dag. Sen skulle hon bara ta över och min mamma skulle gå hem för att föda mig. Och då sa hon, när jag mötte henne första gången, då kom hon ut från skolsalen, ut på gårdsplanen där. Och då var hon helt svartklädd. Från topp till tå. Till och med en sorgeflor över ansiktet. Det var ju så här ett års sorgetid. Du vet. Så hon hade till och med det. Så genom det lyste hennes ansikte vitt. Och så var hon höggravid. Så du vet, 9:e månaden. Och totalt vit av av sorg och kolsvart i kläderna. Den synen så glömmer jag aldrig. Det var en sån paradox liksom. Det var helt krock. Och när hon sa det till mig vid detta middagsbordet i Småland, då visste jag, detta är en verklighet i mitt liv. Detta är den starten jag har fått. Och detta är säkert den första tiden av att våga anknyta igen när man vet att det värsta kan hända. Som gjorde att det blev lite vilset i starten. Och att jag liksom inte hittade. Där börjar min bearbetning. Så hade ju jag en bild med mig då. Jag hade ju en berättelse som jag kunde ta in i de här samtalen. Och in i den här ångesten. För det blev rätt mycket ångest och oro innan jag liksom hittade igenom. Och äntligen kunde säga, jag är Britta. Och jag har mitt liv här. Och jag ska fortsätta leva. För det var långa perioder innan jag tänkte, ska jag vilja leva? Jag kände, jag vill verkligen leva och jag vill ha mitt liv. Prata aldrig med min mamma om detta. För jag ansåg när jag började bearbeta det, då var hon så pass gammal. Så jag tänkte att hon har ingen vinst av det. Det kommer bara bli en stor skuld i henne om att hon inte har räckt till i det. Så jag försonas med det och så fick jag någon sorts djup förståelse för att det såg ut så på den tiden. Så var hennes livssituation. Och så här har de gjort, de har gjort så gott de har kunnat. Och här är vi nu med våra liv, jag och mina syskon. Så när jag har gjort den, hitta jag är Britta. Och börja förstå att min historia och Jerusalem för när fanns en sorts connection, en sorts förbindelse. För jag har fått mycket tröst genom åren genom de här Ingmar-spelen. För jag såg att de gjorde ett större val som många tyckte var tokigt. Och jag har också gjort det valet. Och förra sommaren så fick jag ju den fantastiska förmånen att få kliva in i Medborgarhuset i Nås. Det är den stora samlingslokalen, det är väl hälften av den här. Där var det något som hette Ingmarspelsseminarium. Och så var det Ingmarspel på kvällen. Där man pratade om teologin bakom den här utvandringen. Och så har jag fått frågan om jag ville berätta om min bok. För jag skriver mycket om den också i den här boken. Då. Och då för mig att kliva in där och få berätta utifrån att jag liksom bara kunde börja med att säga... Ja, först fick jag ju säga att i den här lokalen har inte jag varit sedan jag hade uppspelning på trumpet när jag gick i mellanstadiet. Mina kompisar satt längst fram och när tonen slet sig så växte allihop. Sen dess har jag varit in här. Det är liksom, så hade det en traumatisk start där jag kände liksom Medborgarhuset i Nås. Det är liksom skräckens. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv som den uppspelningen. Och det gick ju som det gick då. Men sen när jag stod och sa, hur går det då till... Nu har ni hört teologin bakom hur det såg ut i Sverige i slutet av 1800-talet. Vad det var för förkunnelse. Och många tyckte, ja det kanske inte var så konstigt. Och så har ni hört lite om hur det såg ut i Nås. Och sett lite filmklipp från Selma Lagerlöf. Och så fick jag kliva fram och säga, hur kan en människa hitta en kristen tro som är uppväxt med detta? Men jag har gjort det. Och det var ju fantastiskt för mig att få göra det. Berätta om det. Och så sa det att det är några av de här som reste som jag har tagit lite rygg på. Det finns ju mycket brevväxling mellan Nås och Jerusalem från den här tiden. Men alla brev var censurerade. För att de kom till American Colony i Jerusalem. De åkte från Nås till Vansbro med häst och vagn. Många i Nås kan berätta hur deras föräldrar stod och vinkade av dem. De kom med tåg till Göteborg, båt till Jaffa, tåg in till Jerusalem. Så hamnar de i American Colony tillsammans med amerikaner med lite olika löst folk som tillsammans bildar den här kommuniteten, sekten, vad man nu vill kalla det. Det beror på hur man förhåller sig. Och så Mrs. Spafford ledde detta med maktfullkomlighet, dela på kvinnor och män. För att Jesus kommer ju snart så ingen behöver gifta sig. Det tog lång tid innan hon bröt den. Det var när hon fick en uppenbarelse en natt när hennes dotter ville gifta sig. Då plötsligt så ändras profetian och så kunde man börja gifta sig. Så kan det vara. Jesus kan ju ha fel ibland så han ändrar sig. Ja. Fel så här, det var, jag har väl hört de här historierna. Ja. Men till det sammanhanget kommer de. Och en av dem återvände till Nås. Han hette Horebettes Jon Jonsson. Han åkte för att han var förlovad med Tipers Karin. Han var inte dugg intresserad av det religiösa, men han ville gifta sig med henne, så han var beredd att bo i Jerusalem. De fick ju inte gifta sig. Så efter 3 år så rymde han därifrån. Kom tillbaks till Nås och alla frågade, hur är det med de andra? De ville ju veta, för de tyckte breven var ju väldigt märkliga. För det kunde stå så här i ett brev, så jag har ju läst en del av dem. Då kunde stå så här, nu har både min kära hustru och 2 av barnen dött i feber, men allt är bra. Du vet, sådana lite så här, allt är bra hela tiden. Jon han kom tillbaks helt bruten, bodde som eremit, och han sa när de frågade, ni får väl åka ner själva om ni vill se, punkt. Men en av dem som åkte ner, som jag tog rygg på, han hette Louis Larsson. När han åkte från Nås var han 15 år, då hette han Hol Lars Larsson. Han åkte med sin mamma som var änka och sina yngre syskon. Tänkte vara 15 år, lämna allting, har förlorat sin pappa, har sin mamma, känner ansvar för sina småsyskon. Hon inser att hon har ingenting kvar i Nås, hon har inte råd att bo kvar. Hon upplever att Gud kallar henne till Jerusalem och han får bara hänga med, 15-åringen. Då kan ju hela livet vara förstört. Så var det ju för en hel del, att de blev väldigt bittra. Han kommer dit och så upptäcker han i kolonin en fotograf som heter Elias Meyer, som han tar rygg på. Han lär sig fotografera och han lär sig allt om fotografering. Och när han är 17 år, då skriver han ett brev hem till Nås, där han skriver ett PS i det brevet. Om ni undrar vem det är som har skrivit detta brev, så är det jag, Hor Lars Larsson, men jag har bytt namn till Louis Larsson. För det är så många som heter Lars Larsson i kolonin, skriver han. Jag älskar den meningen. För någonstans där så säger han, jag är Louis Larsson. Nu går jag vidare och nu skaffar jag mig ett liv här. Han hittar sin identitet, vem man är i det här som han liksom får upptäcka där. Han blir en världskänd fotograf. När Sven Hedin kommer till Jerusalem så ber han att få Louis Larsson som guide. För ingen kan Jerusalem som han. Han blir så småningom, när kolonin spricker, för det gör allting som blir för trångt och maktfullkomligt. När den här kolonin går sönder, då flyttar Louis Larsson ut. Han har familj då. Och så blir han konsul i Jerusalem. Och han är den enda som inte är begravd där de andra är begravda. Han bad att få bli begraven på ett annat ställe. Han bodde hela sitt liv i Jerusalem. Var fantastiskt erkänd i stan. Han är begraven i Betlehem på lutherska kyrkogården. De andra är begravna på Skopusberget, Oljeberget i Jerusalem. De som inte, när den gick sönder, var några som åkte till Amerika och lämna. Men de som blev kvar, det är alltid några trogna, ni vet, som kämpar på. De är begravda på Skopusberget. Och för ett par år sedan var jag dit och tittade. Det var helt fantastiskt. Det är en liten oansenlig begravningsplats. Jag var först på American Colony, det är ett lyxhotell idag. Men släkt som äger den. Från fru Spafford till hennes söner till nästa generation, de heter Väster. Fick en nyckel, åkte upp och så var det en grind man låste upp. Så kom man in till den här begravningsplatsen. Den är så enkel, det är bara en rad så här. Lite fula gamla blommor och så är det liggande gravstenar. Och så står det alla gårdsnamnen från oss. Möckelinda, Gästgivar Mats Mattsson, hustrun. Och så är det uppräknat alla som blev kvar och som är begravda där. Och så ser man rätt ner över Jerusalem. Det var fantastiskt för mig att gå där. Känna igen alla byarna i Nås. Namn jag hört i hela mitt liv. Och så när de andra gick så sa jag, jag låser grinden. Jag vill låsa grinden. Det var som en sorts försoning för mig med min existentiella tråd. Att jag hör ihop med er. Jag har också gjort ett större val i mitt liv. Och ni kunde lika gärna varit begravda i Nås. Som jag liksom, jag vet, jag bara sa det rätt ut. Ni kunde lika gärna varit begravda i Nås, men nu är ni här. Alla hittar vi lite tokigt i teologin ibland, men så småningom så kanske man hittar någon försoning. Och så sa jag, som pastor ibland har jag en begravningsgudstjänst. Och då säger jag alltid, Herren bevare din utgång och din ingång. från nu och till evig tid. Jag tycker ett fantastiskt ord från Saltaren, säg alltid vid graven. Utgången till detta livet, det är en ganska trång passage. Det är otroligt att det så ofta går bra. Ingången till evigheten, tänker jag, borde vara ganska trång också. Det är ju därför vi är rädda för att dö. Det är ju trångt att ta sig liksom in i den passagen. Men någonstans i det så finns liksom berättelser att vi lever några år, utgången till det här livet. Sen går vi in i det eviga, vad nu det innebär. Så jag fick se ut de orden när jag såg alla med namnen och stod mitt i det. Och så sa jag har en hälsning från Nås till er. Allt ska bli bra. Och jag ska ta tillbaka en hälsning till Nås från er. Allt ska bli bra. Vila i frid till uppståndelsens morgon. Och så låste jag grinden och åkte ner. Tog en dubbel espresso innanför Jaffaporten och tänkte livet går vidare. Det är någonting med de där trådarna. Berättelsen om vem jag är. Var jag kommer ifrån. Och den existentiella. Den berättelsen har alla vi här. Alla vi. Ser ut på olika sätt. Ibland har man kontakt med det. Ibland vill inte man veta av det. Och ibland har man faktiskt bearbetat. Och så har det blivit en ganska stabil fläta av det. Det gjorde att jag satt mig ner och började skriva. Att jag insåg att jag kunde det. Jag började anslaget till den här boken med det som var min barndomsupplevelse. Och det var den här. Den tysta sorgen är en rygg. Diskbänk och bortvändhet. Det är svårt att ställa frågor till en böjd rygg, spända uppskjutna axlar och ett frenetiskt spolande och svabbande med diskborste och porslin. Jag kunde uppleva i vårt kök hemma att min mamma säkert grät över diskbaljan med ryggen mot oss. Och man bara kände att det är någonting, men jag vet inte vad det är. Nu vet jag vad det var. Och det är klart att det är en sorg som man bara måste genomleva, men man blir ju aldrig helt säkert av med en sån förlust, men hitta väg igenom. Alla bär vi någon berättelse. Så frågan är hur din är, vad du bär med dig. Så jag började skriva när jag insåg att nu kan jag dela detta med andra. Annars skulle jag aldrig kunna stå här idag. Jag skriver manuset klart. Och så satt jag på ett tåg, jag vet precis var jag var. Mellan Göteborg och Halmstad i någonstans Falkenberg. Jag tittade ut över de där slätterna där. Och så satt jag och lyssnade på en podcast från USA. En kvinnlig präst från Denver tror jag, som heter Nadja Bolz-Weiber. Som jag tycker är ganska häftig. Hon ser ju, nu ska jag generalisera, men det är min största gåva att generalisera. Så att jag gör det nu och då. Rätt ofta utnyttjar jag den tyvärr. Hon ser ut ungefär som Lisbeth Salander, ni vet, i Millennium. Så hon är inte speciell, den här kvinnliga prästen då. Jag har varit lite fascinerad av hennes, jag har hört lite olika så här. Hon var i Göteborg en gång och hade en föreläsning som jag tyckte var spännande. Hon har varit präst i en kyrka som hette Four Sinners and Saints. Väldigt låga trösklar, väldigt mycket olika människor. Och hon ser en intervju som jag lyssnar på. Precis när jag sitter och är manus är klar, tänker, ska jag våga skicka in detta? Är jag klar för att ge den här berättelsen till andra? Gör det någon skillnad i andras liv? Eller vad ska de tänka? Och vem blir jag då? Du vet, alla tusen frågor hade jag. Då säger den här som intervjuar henne, du är ju väldigt personlig i dina berättelser. Är du aldrig rädd att det blir för privat, liksom, att du går över den gränsen? Och då sa hon så här, nej, jag delar aldrig mina sår, jag delar mina ärr. Ja, det var bra. Men då kom följdfrågan, och den var ju den bästa. Hur vet du skillnaden på att dela ett blödande sår och att dela ett ärr ur ditt liv? Och då sa hon så här, jag märker om det inte är ett ärr på att då kommer folk fram med plåster. Då tycker de synd om mig. Då börjar de liksom, oj, 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 hur har du klarat detta? Men när det är ett ärr, då händer någonting i andras liv, att vi delar någonting gemensamt. Livet är inte perfekt, men gott nog, men ibland är det inte det. Då behöver man se över de trådarna. Då tänkte jag när jag hörde, nu skickar jag in det. Så hade jag pratat med mina syskon, ska avsluta med det. Och så bara för att visa hur feg jag egentligen är då. Och de hade sagt, det här blir bra, och det är ju väldigt känsligt i och med att det har varit lite tyst, familjen. och sa att jag håller på att skriva om detta och vad tycker ni om det, och jag behöver berätta lite, och de hade ju andra berättelser än mig. Men de var uppmuntrande och tyckte det här blir bra. Så var jag ändå jätteorolig, för de har ju inte läst manuset. Det hade ju bara förläggaren gjort, redaktören, ingen annan. Så jag kände att oj, hur ska detta gå? Så lämnade jag in den på tryck och tänkte, ja, det här är kanske sista sommaren i frihet. Sen kommer det vara massa konflikter och elände. Du vet, så här, jag hade ändå den där känslan, fast jag liksom hade fått den där upplevelsen i podden där. Så blev det då att den här kom ut, och så fick jag 25 friexemplar, brukar man få då. Och det visste jag att det ska jag dela ut till min familj då. Och så ska jag upp till Edsbyn och ha möten i en församling där. Och ska jag låna min brors bil i Falun där de bor. Jag åkte tåg dit, låna bilen. Och så hade jag med mig alla de här böckerna. Tänkte jag, på söndagen när jag åker hem, då ska jag bara liksom, du vet, jag hade precis planerat vad jag ska göra. Jag lämnar bilen på söndagen, tar tåget. Och så ska jag bara säga i dörren, jag visste, jag vet, de här böckerna har kommit pang, och så ska jag åka. Du vet, det här fega, liksom. Ibland är det viktigt att man inte vill liksom få reaktionen. Så jag kom dit på fredag, lördag morgon ska jag åka till Edsbyn. På fredag säger min svägerska, ja, jag har bett alla komma hem ikväll och äta som är i närheten av syskonbarn, alla som kan liksom. Så det var ju rätt många då som bor där omkring. Och då tänkte jag, nej, jag får ju göra det nu. Jag får göra det nu. Det är ju nu alla är här. Vad det skriver då personligt i var och en så här, va. Så dela ut dem, och det var lite dålig reaktion liksom. Lite så här, ja, ja, tack. Fin bild, ja. Och så åkte jag på lördag morgon, och så hade jag mina möten i Edsbyn. Så kom jag till mitt lilla rum på kvällen, slog på telefonen. Då ser jag, då plingar jag till på Facebook. Så har min älskade syster lagt ut en bild på boken, och så har hon gjort en öppen recension av den som var jättevacker. Det var så fint skrivet, och jag kände att hon var stolt. Och då släppte alltihop. Då tänkte jag, alla andra får tycka vad de vill. Nu är vi i mål. Vi gör denna resa tillsammans. Jag fick ha pennan, men vi gör den. Och nu går vi vidare. Och den här berättelsen är våran, och vi står för den. Det var så stort för mig. Så jag bara kände, yes, nu är det klart. Så här är den. Och något av det som är i den förstås är det jag delar idag. Så tack för att du lyssnar. Jag ska avsluta med att läsa preludiet till den. Den står ju att den är till, det står så här i, man får ibland dedikera en bok. Jag har skrivit till mina älskade syskon Per och Marie, som alltid har funnits. Fortsätt med det. Och så skrev jag preludiet, som blev titeln som jag fick slåss för lite då. Man kan ta en sån titel, det vi ville bli, dem vi ville, och det var så mycket. Men jag gav mig inte. Och då är det från en sång som heter Psalm 00, skriven av Jonathan Johansson, artist, som jag upptäckte på en mässa, i en nattvardsmässa i Göteborg som jag ofta har gått på. Så fanns den här med som en sång, och jag tyckte så mycket om den. Den är så här: våra hjärtans förlorade slag, alla drömmar som aldrig blev av, och de lögner vi levde och stannade i, de vi blev och de vi ville bli. Alla tårar som ingen torkar bort, och det underbara så kort. De som svek oss och de som vi svek tillbaks, våra hjärtans förlorade slag. Du som bar mig igenom, bär mig igen. Bär mig nu och bär mig ända hem. Tack.